Vi blir stilla i bön. Kära far i himmelen, vi tackar dig för att vi får leva i ljuset av Jesu korsdöd och uppståndelse. Tack för att vi har fått kallelsen att följa honom. Hjälp oss att lyssna till hans röst och att följa. Tack för att du har sänt honom hit till oss för att han ska leda oss rätt. Rätt väg genom livet och hem till vårt vårt himmelska hem. Nu ber vi om din ande. Öppna du våra hjärtan för ditt ord och led oss in i det. Vi ber i Jesu namn. Amen. Om en liten stund ska vi läsa ett avsnitt ur Johannes 10:e kapitel. Det är det här stora kapitlet om den gode herden, där Jesus talar om sig själv som den gode herden. Det är i slutet av det kapitlet. Jag ska först säga något väldigt kort om Johannes evangeliet. Johannes evangeliet är ett egenartat evangelium. Det skiljer sig rätt så markant ifrån de tre första evangelierna. Författaren till detta evangelium har gjort ett annat urval ur Jesu liv och gärning än de andra har gjort. Så Johannes, han kompletterar och fördjupar bilden av Jesus Kristus för oss. Han låter oss få följa med till Jerusalem och de stora högtiderna där. Det är framförallt Johannes som berättar om det. Att Jesus han firar de stora högtiderna i Jerusalem och han är ofta i templet. Johannes uppehåller sig mycket vid vem Jesus är och visar vilka svårigheter som han hade att komma underfund med honom. Han passade liksom inte in i någon känd kategori. Visserligen väntade man på den messias som Gud utlovat, men hurdan skulle han vara? Vi som inte hade tillfälle att vara med när Jesus levde och verkade, vi får möta honom genom de första vittnenas berättelse. Genom bland annat det evangelium vi ska läsa ett litet stycke ur ikväll. Johannes, han deklarerar mycket tydligt att han har skrivit för att ni ska tro att Jesus är messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Så evangelierna finns för att vi ska lära känna Jesus och få liv i honom. Nu läser jag ur Johannes 10:e kapitel, vers 22 till och med 30. Nu kom tempelinvigningens högtid i Jerusalem. Det var vinter. Och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och frågade: hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är messias, så säg det öppet till oss. Jesus svarade: jag har sagt det till er, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min fars namn vittnar om mig. Men ni tror inte, för ni hör inte till mina får. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Min far som gett mig dem är större än allt och ingen kan rycka dem ur min fars hand. Jag och fadern är ett. Vi befinner oss i slutet av Jesu ungefär 3 år långa offentliga verksamhet. Och det är cirka år 30. Det är vinter, får vi veta, och kalla regntunga moln drar ner från nordost. Jesus befinner sig i Jerusalems tempel. Det stora tempelområdet, det omges av höga murar. Och innanför östra muren så finns en långsträckt hall som är försedd med tak och öppen inåt mot tempelgården. Och den kallas för Salomos pelarhall. Där söker Jesus skydd mot den råa och kalla vinden och regnet. Han gick omkring i Salomos pelarhall, skriver Johannes. Det gör man ju när det är kyligt och regnigt och råkallt. Vi får också veta att det är vid tiden för tempelinvigningens högtid. Det är en högtid som inte är nämnd om i de heliga skrifterna, eftersom den har kommit till efter det att den sista profeten verkade cirka år 400 före Kristus. Bakgrunden till den högtiden är att på 160-talet före Kristus, alltså ungefär 2 år tidigare som Jesus går omkring i pelarhallen här, 200 år tidigare, så hade det judiska folket utsatts för ett brutalt övergrepp av den syriske härskaren som hade liksom makten över området. Han hade gått in i landet med sin armé. Han hade till och med gått in på tempelplatsen och rest en väldig staty av den grekiske guden Zeus. För han ville, som man säger med ett fint ord, hellenisera folken i sitt område. Den grekiska religionen och kulturen skulle nu prägla alla de som han bestämde över. Och han förbjöd judarna att leva efter Mose lag. Protesterna mot detta blev förstås våldsamma. Och lidande och martyrium följde. Judarna samlade sig kring Makkabeerna. Det var en judisk familj med starka ledaregenskaper. En far och hans söner. Och de bildade en slags gerillarörelse som växte till sig och blev allt starkare. Efter 3,5 år så kunde de gå in i Jerusalem och driva bort syrierna. Rena, återställa och återinviga templet. Och så följde 100 år av självständighet tills romarna kom. Till minne av denna händelse så firade man ungefär i mitten eller andra halvan av december, som vi räknar månaderna, så firade man varje år en 8 dagar lång ljusfest. Där man tände 8 ljus, ett nytt ljus för varje dag som högtiden varade. Det var en glädjehögtid och man firade den framförallt i hemmen. Och den är omtalad i Makkabeerböckerna som finns i Gamla testamentets apokryfer. Denna högtid, den påminner alltså om det utvalda folkets särart. Det judiska arvet och rätten att få leva efter sina av Gud givna heliga skrifter. Så har vi fått veta när och var detta utspelar sig, som vi läste. Då blev Jesus där på tempelplatsen omringad av judarna. Och judarna i Johannes evangeliet, det betyder i stort sett alltid de judiska ledarna. Och de är skeptiska till Jesus. Och de frågar, hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet till oss. Frågan gäller alltså vem Jesus är. Vid lövhyddohögtiden, som firades på hösten någonstans i oktober, alltså 2 månader tidigare, så hade man haft långa diskussioner med Jesus om just vem han var. Och det, om det kan man läsa i kapitel 7, 8, 9 och en stor del av det 10:e kapitlet. Ända tills vår lilla text börjar, som utspelar sig 2 månader efter lövhyddohögtiden. Nu återkommer alltså man till två månader senare till frågan igen. Vem Jesus är. Messias. Det var den kung av Davids ett som Gud hade lovat sända till sitt folk och som han väntat på i mer än ett eller ungefär ett årtusende. Till saken hör att Jesus han undvikit att offentligen tillämpa Messias titeln på sig själv. I samtalet med den samaritiska kvinnan så hade han bekänt att han var Messias, men det var liksom mellan fyra ögon. Och när han vandrade med de 12, den sista tiden, det sista halvåret, så hade han ju tydligt kan man säga bekänt sig vara Messias. Petrus och lärjungarna hade ju fått frågan, vem tror ni att jag är? Och Petrus svarade å deras vägnar, du är Messias, den levande Gudens son. Och denna trons bekännelse, den sa Jesus, den var inte ett verk av slutsatser som människor drar, utan det var en uppenbarelse som fadern, min far i himlen, hade gett Petrus och de andra lärjungarna. Så han erkände ju liksom i den mindre kretsen att han var den utlovade Messias. Men något hindrade Jesus från att öppet bekänna det. Och det berodde med största sannolikhet på att man i den titeln hade liksom lagt in politiska ambitioner och förväntningar om att det judiska folket under ledningen av sin Messias skulle bli ett mäktigt folk och lägga jorden under sig. En sån Messias var inte Jesus. Han var visserligen kung, men inför Pilatus säger han tydligt att hans rike, mitt rike, är inte av denna världen. Istället så talade Jesus om sig själv som människosonen. Det förekommer väldigt många gånger, framförallt i de tre första evangelierna. Människosonen var en beteckning med rötter i Daniels bok, framförallt. Människosonen var en gåtfull gestalt som stod i förbindelse med Guds himmelska tron, men också med mänskligheten på jorden. Å ena sidan var han en man med väldiga gudomliga maktbefogenheter. Men å andra sidan var han en människa. Men inte vilken människa som helst, utan en slags andre Adam. En människa vars liv och handlingar hade betydelse för alla av mänsklig släkt. Människosonen, det var en ovanlig och gåtfull beteckning. Och det är bara Jesus som använder den om sig själv. Och han gör det alltid i tredje person. Så han säger aldrig, jag är människosonen eller något sånt. Utan han istället så talar han så här, människosonen har makt på jorden att förlåta synder. Alltså han talar om sig själv, det förstår människor, men han gör det i tredje person. Och det finns en väldig spännvidd, den gudomliga tronen och sambandet med mänskligheten är ju en spännvidd av oerhörda mått egentligen. Men också när han talar om sig själv som människosonen så kommer detta fram. Människosonen har makt på jorden att förlåta synder. Makten att förlåta synder, det säger ju människorna som lyssnar till honom, den har ju egentligen bara Gud. En gudomlig befogenhet alltså. Å andra sidan kan han säga vid ett tillfälle när han talar om sig själv, rävarna har lyor och himmelens fåglar har bon, men människosonen har ingenstans att vila sitt huvud. Alltså, han beskriver människosonen som en som är utblottad och till synes hemlös i denna värld. Och det har med vårt ämne idag att göra. För man förstod sig inte på honom. Människosons titeln, den var biblisk. Men hade inte som Messias beteckningen kopplingar till jordiska, nationella, politiska eller ytliga förväntningar. Jesus hade alltså undvikit att öppet säga att han var Messias. Och det gjorde det svårt för de judiska ledarna. De skulle ju vägleda folket. Deras uppgift var att avvisa såna som förde folket på villovägar. Men också att bejaka och bekräfta dem som ledde folket på Guds rätta vägar. De ville nu ha ett tydligt svar av Jesus. Om du är Messias, så säg det öppet till oss. Och då svarar Jesus, jag har sagt det till er, men ni tror det inte. Och så fortsätter han. Gärningarna som jag gör i min fars namn, de vittnar om mig. Även om Jesus inte sagt det rent ut till folket i allmänhet, så kunde de knappast sväva i ovisshet om att han menade att han var Messias. Men här finns ett problem. Tillvaron är komplicerad. För att göra den begriplig och bringa någon slags reda så behöver vi dela in den i kategorier. Men det visar sig att det är svårt att hitta en kategori som passar för Jesus. Han passar liksom inte in någonstans. Alla kategorier blir på något sätt för trånga. Han är helt enkelt en främling i människornas föreställningsvärld. Han var det då och han är det också nu. Men om de nu inte kan ta till sig hans stora ord om sig själv, så finns hans mäktiga gärningar där som en slags ojäviga vittnen. Och Johannes, han lyfter fram 7 stycken av dem. Bara 7. De andra talar ju om under i en mycket större omfattning. Johannes har valt ut 7. Han kallar dessa under för gärningar eller tecken. De är tecken på en större verklighet. Tecken som pekar på vem Jesus egentligen är. Och som talar till dem som liksom har ett slags inre gehör eller ett andligt sensorium. En som hade det var Nikodemus. I 3:e kapitlet hos Johannes så söker han ju upp Jesus om natten och säger, Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom. Nikodemus var något på spåren. Han förstod att Jesus måste komma från Gud. Och han fördes, det förstår vi ju, när vi sen läser vidare Johannes evangeliet, för han nämns också mitt i evangeliet där han träder upp till försvar för Jesus inför stora rådet. Och sen så hör han till en av dem som tar hand om Jesu döda kropp efter korsfästelsen. Och då träder han liksom fram som en lärjunge. Men det började där i samtalet med Jesus den där natten några år tidigare. En annan var den samaritiska kvinnan. Nikodemus var farisé. Den samaritiska kvinnan var en kvinna som inte hade lyckats särskilt väl i livet. Hon samtalade med Jesus. Och det samtalet, det slutade med att hon lämnade sin vattenkruka. Hon hade gått till brunnen för att hämta vatten. Hon lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa till folket, Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias. Själv säger Jesus att han har ett vittnesbörd om sig. Ett vittnesbörd som är större än det som Johannes döparen hade gett. Johannes döparen var ju en profet och av många erkänns som en profet. Hans verksamhet var ju känd långt till och med långt utanför det judiska området. Ända bort i Efesus så fanns det lärjungar till Johannes döparen. Det får vi veta i apostlagärningarna. Många hade lyssnat till honom. Och i slutet av vårt kapitel, det tionde, så säger folket eller konstaterar att Johannes, alltså döparen, gjorde inga under. Men allt han sa om Jesus, allt han sa om Jesus var sant. Själv säger Jesus att han har ett vittnesbörd som är större än det Johannes gav. Nämligen, de verk som fadern har gett mig att fullborda. Just de verk som jag utför, de vittnar om att fadern har sänt mig. Vad var det då för gärningar Jesus gjorde? Vad var det för tecken som avslöjade att han var Guds utsände? Ja, som jag sa innan så hade Johannes lyfter han i sitt evangelium fram 7 stycken tecken. 4 av dem ska jag nämna här. Han hade botat en man som varit lam i 38 år. Han hade mättat 5000 hungriga män med en pojkes lilla matsäck i ödemarken öster om Galileiska sjön. Han hade öppnat ögonen på en som varit blind sen födseln. Och strax efter detta samtal, i det 11:e kapitlet, så berättar Johannes att han liksom krönte hela sin undergörande verksamhet med att uppväcka Lazarus som varit död i 4 dagar. Det var inte underligt att människor frågade, vem är han egentligen? Jesus själv, han brukade hänvisa till de heliga skrifterna när man undrade. Genom profeten Jesaja så hade Gud nämligen lovat en tid då man skulle säga, se, er Gud är här. Han kommer själv och frälser er. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort, den stummes tunga ska jubla. Det är ur Jesaja 35 kapitel. Jesus syftar på det när han får frågan från Johannes döparen från fängelset. Är du den som skulle komma eller ska vi vänta oss någon annan? Då hänvisar Jesus till just detta bibelord och ett annat hos Jesaja. Ja, det var så att där Jesus gick fram, där steg lovsången från tacksamma människor upp mot himlen. Inte undra på att Jesus något senare i sitt avskedstal kunde säga, hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan gjort, så skulle de vara utan synd, alltså de som avvisade honom. Men nu har de sett dem och de har hatat både mig och min far. Men varför tror de då inte, de judiska ledarna? Jo, Jesus svarar bara helt kort, för att ni inte hör till mina får. Och därmed griper han tillbaka på samtalen 2 månader tidigare vid lövhyddohögtiden. Samtal som följde på botandet av den blindfödde mannen. Den här mannen, det berättas om honom i det 9:e kapitlet. Han fick sina fysiska ögon öppnade av Jesus. Men inte bara det. Han fördes faktiskt också steg för steg till tro på Jesus. De judiska ledarna, de pressade honom. De försökte få honom att ta avstånd från Jesus. Men den här mannen, han vägrade. Han kunde inte släppa det som Jesus hade gjort och det intryck Jesus hade gjort på honom. Du begriper väl att han är en syndig människa, sa de judiska ledarna. Men, svarar mannen, hur kan en syndig människa göra sådana tecken? Nej, jag tror snarare han är en profet, alltså en som är sänd av Gud. Och när de pressar på ännu mer så fortsätter mannen. Aldrig någonsin har man hört att någon öppnat ögonen på en som är född blind. Om han inte var från Gud skulle han inte kunna göra någonting, säger han. Och till sist så drivs den här mannen ut ur synagogans gemenskap. Då söker Jesus upp honom och frågar: tror du på människosonen? Här kommer det här uttrycket igen, människosonen. Han svarade: vem är han, herre? Säg det så jag kan tro på honom. Jesus sa: du har sett honom. Det är han som talar med dig. Då sa mannen: jag tror, herre. Och han tillbad honom. Han fick alltså se Jesus också i en djupare mening. Han såg inte bara människan Jesus. Han såg också Gud i Jesus. Det förstår man. För han föll ner och tillbad honom. Den enda man kan och får tillbe som jude, det är ju Gud själv. Så här skedde egentligen två under. Han fick sina ögons ljus, men han fick också ett annat ljus. Han fick se vem Jesus i själva verket var. Så den här mannen i Johannes 9 kapitel, han är exempel på hur en människa förhåller sig liksom öppen för Jesus och inte låter sig förvillas av dem som avfärdar honom. Och han kommer till tro och tillber honom som Gud. Den berättelsen går sen över i Jesus stora tal om andligt ledarskap, alltså det 10 kapitlet. Där Jesus talar om tillvaron utifrån bilden av herden och hans får. Han talar om vargen som vill fåren illa. Vargen vill ju äta upp dem. Han vill död och fördärv. Vargen är ju bilden av den onda maktens ledare, av djävulen själv. Han talar om ledare som liknar tjuvar eller rövare. De har egoistiska motiv alltså. De ser inte till fårens bästa, utan de har liksom en annan agenda. De är ute efter makt, ära eller vinning för egen del. Och han talar om lejda herdar. Eftersom fåren inte är deras egna så saknar de den rätta motiveringen för uppgiften, nämligen kärleken till fåren. De är inte beredda att sätta livet på spel för sina får, eller för de får de liksom är satta att ta hand om. De är ju lejda, de gör det för pengarnas skull. När det verkligen gäller, då flyr de fältet och överger fåren. För de är mer rädda om sitt eget skinn än om fårens bästa. Och så talar Jesus om den gode herden. Han är av ett helt annat slag. Han säger den gode herden är den som äger fåren. Och kan säga om fåren, de är mina får. De är mina egna. Jag är den gode herden, säger Jesus. Den gode herden ger sitt liv för får. Och snart nog så fick han stå upp och bevisa sanningen i sina ord. Ni kommer ihåg, för vi har hört det ganska nyligen, att Jesus när man kommer för att gripa honom i Getsemane säger: om det är mig ni söker, så låt dessa mina lärjungar gå. Diskussionerna under lövhyddohögtiden i Jerusalem ett halvår före Jesu död, de slutar med att konstatera: efter de orden blev det på nytt splittring bland judarna. Man hade så olika meningar om Jesus. Man kunde inte enas om vem han egentligen var. Många av dem sa: han är besatt och galen. Varför lyssnar ni på honom? Andra sa: så talar inte en besatt. En ond ande kan väl inte öppna ögonen på blinda. Nu, 2 månader senare, vid tempelinvigningens högtid, så talar Jesus än en gång i bilder om herden och fåren. Och han säger, och det var det första i den andra delen liksom av vår bibelläsning här: mina får lyssnar till min röst. Jag känner dem och de följer mig. Den gode herden som verkligen bryr sig om fåren känns igen på att han ger sitt liv för fåren. Hans död till fårens fördel talar liksom till fårens hjärta. Så de lyssnar till hans röst, känner igen honom som den som verkligen bryr sig om dem och tar hand om dem. Vi har hört berättelserna i slutet av Johannes evangeliet under passionstiden och påsktiden detta år. Vi kan erinra oss Thomas. Han kunde ju inte tro att Jesus uppstått när de andra berättade att de hade mött honom. En vecka senare så visar sig Jesus igen. Och då är Thomas också med. Och han får känna på såren som Jesus fått när han korsfästes. Och då utbrister han, övertygad: min Herre och min Gud. Och den bekännelsen är en av höjdpunkterna i Johannes evangeliet. Thomas kände igen den gode herden på såren han bar efter det att han dött för fåren. Och från den stunden var Thomas liv förändrat. Han trodde. Han kunde säga: du är min Herre och min Gud. Mellan herden och hans får så finns det ett ömsesidigt igenkännande och en varm gemenskap. Herden kallar sina får vid namn. Och fåren i sin tur har ett känsligt öra och kan identifiera sin herde på rösten. Och detta fick vi också ett skönt exempel på påskdag, i påskdagens evangelium. Där den sörjande och förvirrade Maria Magdalena tror sig möta trädgårdsmästaren som går och pysslar utanför graven. Och frågar om det är han som har burit bort Jesu döda kropp. Och så hör hon hans röst: Maria. Ett enda ord: Maria. Och då är det som om tiden liksom stannar upp. I ett ögonblick av nåd så inser hon vem det är som hon står inför. Hon står inför sin gode herde. Hon står inför sin mästare och herre. Och hon svarar också hon med ett ord: rabboni, eller mästare. En dialog på 2 ord. Maria, mästare. Och det är som liksom hela tillvaron stannar upp. Ett evighetsögonblick, eller vad vi ska kalla det. Den gode herden möter ett av sina får. Och igenkännandet är omedelbart. Mina får lyssnar till min röst. Jag känner dem och de följer mig. Och den tredje satsen som vi har från Jesus i vår text och ska stanna lite inför lyder så här: jag ger dem evigt liv. Jag ger dem evigt liv. Evangeliet gör helt klart att den gode herden måste ge sitt liv för att rädda fåren från den eviga döden. Han måste gå in under Guds dom över synden och betala deras skuld. Och han måste rädda dem från vargen, alltså djävulen, som med hjälp av Guds lag anklagar och gör anspråk på dem. Men den gode herden köper dem fria. De är hans. De tillhör honom. Och han säger tidigare i Johannes evangeliet: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen, utan har gått över från döden till livet. Det är väldigt starka ord. Vid Lazarus grav får vi ännu en mäktig självbekännelse av Jesus, och den följs av ett oerhört löfte: jag är uppståndelsen och livet. Så säger Jesus om sig själv. Och så ger han ett löfte: den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. En sådan makt har Jesus. En sådan makt finns det i hans död, i vårt ställe, och hans uppståndelse. Jesus har kommit för att ge oss liv. Liv som överflödar. Alltså som ges i ständigt flöde. På nytt och på nytt. I en aldrig sinande ström. Det livet, det finns i gemenskapen med Jesus. Det är han som är livet. Livet som aldrig kan dö. Livet finns i Jesus. Vi får liv av hans liv. Jag ger dem evigt liv. Och sen fortsätter Jesus: de ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Den gode herden släpper alltså inte sina får. Han försvarar dem när de angrips av vargen. Han lämnar dem inte åt sig själva och vad de förmår. Får kan inte klara sig på egen hand. De är helt beroende av herdens trofasthet och tålamod. Och denne herde är starkare än alla onda makter. Paulus, han jublar när han i Romarbrevets 8:e kapitel talar om Kristi kärlek. För Kristi kärlek är tillvarons starkaste makt. Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss, säger han. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer, den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Och så räknar han upp många olika förslag och så kommer han fram till: ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Du som behöver Jesus som din gode herde, du får vara hos honom. Han lovar dig inte ett liv fritt från besvär, bekymmer och svårigheter. Men han lovar att ta hand om dig. Och du kan vara fullkomligt trygg. Om du än har övermäktiga fiender, så får du säga som psalmisten gör i den 31:a psalmen i Psaltaren. Jag litar på dig, Herre. Jag säger, du är min Gud. Min tid är i dina händer. Rädda mig från mina fienders hand, från de som förföljer mig. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare. Fräls mig genom din nåd. Och du ska bli bönhörd. För Jesus, som du bekänner dig till och litar på, han är inte vem som helst. Han är inte bara en god och rättfärdig människa, eller en stor profet, eller en mäktig kung. Han är så mycket mer än det. Han är ett med honom som har skapat himmel och jord. Han kan med sanning säga, jag och Fadern är ett. Det var ju så vår läsning slutade, med Jesus ordet, jag och Fadern är ett. Och när Jesus sa det, då tog man faktiskt, fast vi läste inte vidare där, då tog man upp stenar för att stena honom. Detta var helt enkelt för mycket att säga så. Jag och Fadern är ett. Gud som är oändligt vis och mäktig. Gud som höjer sig högt över allt han skapat. Han har gjort det helt omöjliga. Han vars väldighet överträffar allt vi kan tänka. Han har blivit människa i Jesus. Han har sprängt gränsen till sin skapelse och blivit en av oss. Det har han gjort för att söka upp oss som gått vilse. Och så kunna föra oss tillbaka in i sin gemenskap. För han vill dela sitt odödliga, eviga liv. Han vill dela sin gemenskap med oss. Guds människoblivande, det är något oväntat och oerhört. Han har blivit människa helt och fullt utan att förlora eller förminska sin gudomlighet. Ingenting kan jämföras med detta. Det är fullständigt unikt. Jesus som i sann mening är människa kan verkligen säga, jag och Fadern är ett. Inte är det underligt att de judiska ledarna och människorna i Jesus samtid eller människor idag har svårt att komma underfund med honom. Han är ju allt för stor. Han låter sig liksom inte fångas in och gripas i mänskliga trånga kategorier. Men hos den som öppnar sitt sinne, lyssnar till honom och tillämpar hans ord på sig själv, kan tron börja spira och växa. Amen. Låt oss be. Ja, Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du som är så stor har blivit människa för vår skull. Tack för att du har sökt upp oss för att föra oss tillbaka till det hem som vi har utgått ifrån. Tack för att du både kan och vill leda oss hem till vårt verkliga hem. Herre, hjälp oss att lyssna till din röst och följa. Hjälp oss att ana någonting av din storhet och makt och omsorg. Tack för att vi får säga att du är min gode herde.